Någonting som har pratats mycket om i Finland de senaste åren, det är ju hur många barn det föds. Antalet barn som föds har ju minskat. Men någonting som det fortfarande finns stor efterfrågan på är att skaffa barn med hjälp av donerade äggceller eller spermier. Och vi har med oss nu Antti Perheentupa via telefon. Hej Antti.
Hej, hej.
Du är alltså då avdelningsöverläkare vid OUCS och medicinsk direktör vid en fertilitetsklinik och jobbar helt enkelt med fertilitet. Vad skulle du säga då, Antti? Hur många barn föds ungefär varje år med hjälp av att man då har befruktat sådana här donerade celler?
Jag har försökt att räkna det. Jag tror att det är ungefär 800 barn som föds av sådana här donatorbehandlingar. Det är alltså för det mesta tror jag att det skulle kanske vara 60-75% av alla de här behandlingar är ju donator-CD-celler, alltså spermier. Och sen resten för det mesta är sen det där donator-äggceller. Alltså det är alltså att man har kvinnopar och enstaka kvinnor så det där blir ju mycket, mycket krav på CD-celler.
Hur stort, jag tycker 800 barn låter som en ganska stor summa. Har det ökat mycket de här senaste åren?
Jag har räknat det från det att det är alltså ungefär 6, kanske lite mera procent av alla barn som föds. Och sen genom register som finns färdig internet så kan man räkna ihop det här hela. Så kom jag på med siffran och det har nu ökat från, om vi funderar den lagen som vi nu har för fertilitetsbehandlingar från 2007, så tror jag att det var någonting som lagt kanske 300 tillsammans det här hela, så nu har det mer än dubblats.
Du nämnde den här lagen som vi har som alltså är från 2007 och en viktig punkt i den här lagen är ju det att den förändrades på det sättet då att de barnen som har fötts från och med att den här lagen trädde i kraft med hjälp av just sådana här donerade celler, de har också rätt att ta reda på vem ens donator är. Det kunde man inte tidigare. Vad betyder det alltså här i praktiken?
Det förändrar på det viset också att tidigare var det ju så att vi hade donatörer som för det mesta var ju anonyma. Men sen från 2007 så har vi haft, eller alla donatorna, det blir en sån register som finns färdig på det här lupa- och valvontavirastet. Det kallas för Luoteri-register och alla som donerar sina könsceller, alltså blir det ägg eller spermierna, så detaljerna finns ju färdigt på det här registern och sen är det lite komplicerat att få det här informationen framme. Det står ju på lagen att barnen som är födda av sådana här behandlingar ska få, alltså möjligheten finns att få det här identitet på donatorn när man blir 18 år.
Men varför ville man göra det möjligt att få ta reda på identiteten?
Det är en bra fråga. Jag har ju försökt att fundera på det, för det var ju så här lite kristid ska vi säga då vi det här lagen kom på och vi tänkte att det blir slut med alla donator tillsammans. Men inte hade blivit så pass dåligt. Men liksom, det är förstås politiska beslut som det har varit bakom det. Jag tror att det har att göra med det att barnen borde ha möjlighet och få detaljer av sin bakgrund. Och förstås den här genetiska sidan, även om vi försöka säkerhet så bra som möjligt att det inte är några såna allvarliga sjukdom som skulle kunna finnas hos familjen av det där donatorn, så ännu är det genetiska saker som skulle vara av intresse eller viktiga, men så där direkt eller säkert sagt, så det är ju lite svårt att förstå det, och det är helt olika i olika länder, alltså om man om man går lite, ska vi säga till Estonia, så Tallinn kliniken så är det helt olika där redan. Då är det här behandlingar med anonyma könsceller.
Du sa att ni befarar att det skulle bli en kris då i och med att den här lagen kom. Blev det färre som då ville donera äggceller och spermier?
Först tänkte jag att det var ganska dåligt med donatorn. Alltså att antal donatörerna gick ner. Men jag tror att det var sen vi var ju på TV och olika håll och pratade om det här problemen. Och nu för tiden så tror jag att antal donatörerna är inte mindre, men förstås eftersom de här offentliga klinikerna har behandlat enastående kvinnor och kvinnopar, så det där antal donatörer som krävs har ju gått upp mycket. Så det är kanske det största problemen, alltså att bristen beror mycket på det att det är så pass många par som skulle ha det där donatorceller.
Ja, behovet har ökat helt enkelt i och med att också kvinnopar nu för tiden till exempel kan på offentliga sidan skaffa barn på det här sättet. Om vi tänker då på Åbo och Åbo universitets centralsjukhus, så hur stort är behovet där för donationer?
No, det där spermabanken hos Åbo universitetssjukhus är ju det äldsta i Finland, och jag tror att det spelar in till det här på det viset att det har varit relativt bra. Men nu vet jag att det tar flera månader innan man får den där donatorbehandlingen. Det är alltså lagen säger att en donator skulle kunna donera celler för att få barn till fem familjer. Och förstås det kraven som vi har för att bli accepterad som en donator, man ska gå igenom dem så där noggrant och det där... Eftersom det också man får sätta villkor, eller man får fråga efter ögonfärg och hårfärg och längd på donatorn, så det här det är inte så här direkt lätt att svara på frågan, men det skulle tiotals donator skulle ju vara bra, så att då gör man bort med det här väntetiden, och väntetiden går ju ihop med det att fertiliteten går ner hela tiden. Om det tar ett år innan man hittar en så påpasslig donatör, så blir ju, har ju fertiliteten gått ner på den tiden.
Jo, det är sådana frågor som man helst kanske inte blir och väntar med så länge och gärna kommer igång så fort som möjligt. Men nu alltså som sagt, lagen förändrades i år 2007. Det var från och med då alltså som också sådana som har fötts med hjälp av donerade celler efter det kan alltså få ta reda på identiteten för sin donator. Vad tror du nu, Antti Perhentupa? Tror du att det är många som kommer att ta den här möjligheten och börja ta reda på nu vem som har donerat ens? Vem som har varit med och bidragit till att man finns idag?
Ja, det går bara att gissa hur det går till, och jag tror att det inte blir det någon rysigt här på kliniken alltså med det här. Men nu har vi beredda oss att vi har det här systemen noggrant ihop. Alltså hur vi går igenom att informationen som vi ger ut är absolut rätt, att det inte blir något problem med det. Men det är, om det nu är hälften eller tredjedelen, själv funderar jag att det är kanske olika med det att förstås om man funderar på kvinnopar, så det är lätt att förstå att det finns någon donatör någonstans, och kanske det här att paret har använt sådana här donatorspermierna, det är kanske lättare att förstå att man då skulle vilja hitta donatören. Om man sedan funderar att det är någon som har donerat äggceller, så förstås är kvinnan ännu har varit gravid själv och förlossningen gått igenom allt det där, så det kan hända att det är lite olika på det viset, men själv, jag vet, nu får vi bara se, vi väntar och får se hur det går till, och sen det också förstås, vi vet inte hur det går till med alltså det här att gå det och träffa donatorn och vad de vill, för informationen som de har fått från början, alltså donatörerna, så vi har inte noggrant funderat hur man ska sen gå vidare med den här informationen som vi ger härifrån. Det är alltså inte från kliniken, utan det går att få informationen, en så här donatörskod från kliniken som har gjort behandlingen, och sen med här koden så kan man sen få det här födelsetiden och donators namn från vad heter det här låteri som är också i lupa- och valvontavirasto.
Ja, alltså det är ju svårt att säga hur det kommer att bli, men du tror inte blir någon rusning just nu i alla fall direkt?
Nej, så tror jag inte, men det där som sagt, så det det är flera sådana här detaljer som vi inte vet i förhand. Det som är viktigt att förstå, om det nu är någon som funderar på det, att hur får jag det här. Man ska också komma ihåg att alla kliniker som har gjort det här behandlingar efter lagen, så de inte finns kvar.
Mm.
Så kan det hända att man behöver lite söka efter den här kliniken, var det där informationen finns. Men förstås, vi är ju beredda för det också, att vi har alla den här informationen från donatorn borde finnas i någon av kliniker. Alltså detaljerna har bara flyttats till någon annan klinik.
Mm. Vi får helt enkelt följa med och se hur det går. Tack så mycket Antti Perheentupa för att du berättar mer om det här för oss. Och du är alltså då avdelningsöverläkare vid OUCS och medicinsk direktör vid en fertilitetsklinik. Ha en fortsatt trevlig dag.